Santa Liebe, Santa Liebe, so mycket falsk på det här. Det man förlorar, vinner en annan. Så håll i denna, som du har kär. Santa Liebe, Santa Liebe, so mycket falsk på det här. Det man förlorar, vinner en annan. Så håll i denna, som du har kär.
Och välkomna till Sånt är livet. Idag har vi ingen mindre än Christer Olsson här.
Jajamän, varmt välkommen.
Ja, tack, det är så kul att vara här. Det ska bli jättetrevligt att få prata om lite andra frågor än det vardagen är fylld med för närvarande, hoppas jag att det blir.
Ja, vi får se. Pärlan är ganska inne i det här med corona. Så.
Nej, men jag är ju så start inne i det. Det var så här, det började kanske för typ 3 veckor sedan. Innan så hade jag läst det lite grann som vilken nyhet som helst. Folk dör, det där händer och det är någon krig någonstans. Så jag läste så här corona och det är någonting som är i Kina och man bara, ja, det där låter synd. Men så här, det bara finns. Rätt vad det är så kom in i något sorts så här corona-mode. Så gick upp, till och med när jag vaknade på nätterna så låg jag och läste på allting som fanns av corona. Och nu så är det, jag kan knappt tänka på något annat än corona.
Alltså igår kväll, jag sa till dig när vi stod och borstade tänderna, jag bara, inte en till grej om corona nu, jag orkar inte mer liksom. Vi ska se på serie, han lägger sig vid sidan och kollar på någon corona-dokumentär istället.
Mm.
Kan inte släppa det ur hjärnan.
Men du har också varit runt nu, Christer, och du träffar mycket ledningsgrupper, vd-sar och allt möjligt.
Ja, det gör jag. Jag har haft väldigt hektiska dagar kring det här med att resonera, reflektera. Hur ska vi kommunicera? Hur ska vi hantera det? Alla är ju kloka och följer myndigheternas direktiv och råd och så vidare. Men sen handlar det också om att kommunicera ansvarstagande, men inte dramatisera i onödan, men heller inte negligera. Så att det är en svår balansgång som många har att när de ska fatta beslut och göra val. Och där har jag privilegiet att få lära mig väldigt mycket av väldigt många i deras dilemmor, och det är det som är mitt jobb. Jag får ju lära mig av väldigt många. Idag har jag suttit på förmiddagen med en industriledare som just reflekterar kring de här frågorna och som behöver föra resonemang om tänkbara scenarior och ha en plan för om scenario A, B eller C inträder, att jag har planerat, jag är förberedd på olika tänkbara scenarior. Och som vi ofta säger, liksom, förbered dig på det värsta men hoppas på det bästa. Mm. Så att, ja, det har varit och är väldigt mycket corona. Det är det ju för oss alla idag.
Mm.
Och det finns ju också en risk med det, att det blir så mycket att vi blir mättade och trötta och tappar skärpan. Och det vi behöver ha skärpan mot är ju framförallt våra riskgrupper. Det är ju de som vi behöver vara hänsynsfulla mot. Det är ju inte varandra. Vi som sitter i det här rummet löper ju en väldigt, väldigt låg risk teoretisk. För om vi drabbas så kommer det att vara som vilken influensa som helst.
Mm.
Men att verkligen visa respekt och hänsyn till riskgrupperna. Och det är väl det jag tycker att vi borde kanske pratat mer om. Hur hjälper vi riskgrupperna? Hur säkerställer vi dem? Och hur kan vi andra fortsätta att leva så normalt som möjligt.
Mm. Ja, och något som har gått ner är ju verkligen aktiviteten också överallt.
Ja.
Det är bara när man går här i Stockholm nu ser man så här, det är typ dött överallt.
Ja. Ja. Och det är ju den obehagliga delen som jag reflekterar en del kring i det här, ett scenario vi faktiskt aldrig har varit med om tidigare. Tidigare kriser har varit ofta alltså utbudskriser i form av likviditet. Det har blivit finanskris, Lehmankraschen och andra som gjorde att det fanns inte pengar i systemet så att människor kunde fortsätta att leva sina liv. Men dilemmat den här gången, och det här tror jag ärligt att vi aldrig har varit med om, dilemmat den här gången, det är att vi har skapat så mycket rädsla och passivitet i de breda folklagren att själva aktiviteten, själva motorn i ekonomin, i grundkonsumtionen har stoppat. Och det får dynamiska effekter som väldigt få av oss klarar av att överblicka om någon idag.
Mm. Ja, men man märker ju bara, jag var ju på massage häromdagen och de avboka hade ju fått avbok hela dagen. Mm. Jag var ju typ den enda som hade gått och de var ju oroliga för att de var tvungna att kicka folk där liksom. Mm. Eller att verksamheten skulle gå runt överhuvudtaget.
Ja. Och jag är ju i ett antal sådana skeenden som jag naturligtvis inte kan prata om här och nu. Jag ska ha ett mycket stort bolagsledning på måndag förmiddag kopplat till de här frågorna och potentiella uppsägningar och kommunikation i de här frågorna. Så att det är väldigt, väldigt många som agerar i ovisshet nu men ändå måste förbereda sig, måste kanske varsla, måste förbereda att det här kan pågå en längre period och vad gör vi då? Och som själva behöver sitta och räkna på de här dynamiska effekterna, vad händer om det händer och vad händer då och vad gör vi då? Så att det är en skyldighet man som företagsledning har att förbereda sig på samtidigt som man kanske egentligen tycker att vi borde fortsätta men vi fastnar i det här allihop så att jag hoppas verkligen att det lugnar sig ganska snart. Jag tycker också att vi ser det. Jag noterade en lite positivare grundsyn i morse när jag såg nyheterna. När jag tränade så tittade jag på nyheterna i morse. Och då tycker jag att den ena kanalen ändå pekade på de positiva signalerna. Fabriken i Kina har börjat liksom verka igen. Hur man börjar prata om hur många som faktiskt överlever. Och börja prata klartext om att normala år, i normal influensa så dör det också x antal hundra, ända upp till 1000 människor i Sverige, influensa. Så det är ingen dödlig sjukdom per allmän definition. Utan det är farligt för riskgrupper för vi har inte vaccinet och vi har inte liksom den här resistensen som vi har kanske för andra viruset. Mm. Ja.
Ska vi hoppa in på lite frågor vi har till dig, Christer?
Tack gärna.
Det hade varit...
För det var ju det vi sa. Det skulle vara skönt att prata om något annat.
Exakt, exakt.
Körde vi lite coronan då.
Ja. Och det som... Vi kan börja med den här. Och det är någonting som är så här väldigt klassiskt känns det som. Att om man är på en arbetsplats, om man är i en relation, så möter man folk med brister och olikheter. Olikheter mot en själv som är på något sätt det perfekta jaget. Och världen anpassar sig inte konstant hela tiden till det perfekta jaget som är man själv. Och är inte byggd att man ska gå en väg. Vilket gör att man stöter på motgångar, man stöter på saker, kollegor på jobbet som man inte riktigt gillar. Man kommer hem och sen har man en fru eller man eller man har en pojkvän eller flickvän eller vad det nu än är som säger någonting som man inte tycker en borde ha sagt. Det här känns ju som någonting som är väldigt klassiskt. Brister och olikheter. Hur ska man hantera, hur ska man tänka och se på det?
Alltså, vi har ju pratat om det ganska mycket nu och det har funnits olika modeller och personlighets och röda och gröna och gula och grava förenklingsmodeller kring liksom olikheter. Men olikheter är ju mer komplexa än så. Alltså, jag har ett förhållningssätt som jag jobbar ganska mycket med. Och jag pratar ju mycket om det här också att acceptans är ett annat ord för kärlek. Acceptans är ett annat ord för arbetskamrat. Acceptans är ett annat ord för föräldraskap. Att vi behöver medvetandegöra oss om det. Jag brukar till och med säga att om fler människor hade lagt samma mängd energi på att lära sig att samverka med andra människor som de lägger på att göra dessa till lika sig själva, så hade vi levt ganska lyckliga liv. För vi lägger så mycket energi på att ändra andra och det vet vi intellektuellt. Och det finns liksom i hyllmeter med liksom böcker som handlar om det här. Du kan inte ändra på andra, du kan bara ändra dig själv. Därför blir det någonstans liksom att om jag la samma mängd energi på att lära mig att leva med andras olikheter som jag lägger på att göra dessa till likheter, så hade jag levt ett ganska lyckligt liv. Och jag för ju dessutom över det. Vi har ju pratat om det här lite grann tidigare. Och jag har ju en underbar bild som jag fick på IKEA för många, många år sedan. Jag pratar mycket om att ledarskap, att när jag jobbar som ledare så behöver jag gilla minst 70% av de besluten jag verkställer. Jag kan inte gilla alla beslut, för det är samma som ledare. Jag behöver verkställa beslut som en ledning har tagit som jag kanske inte alltid sympatiserar med. Och jag för vissa sådana resonemang. Och då var det en tjej som heter Marie Gustafsson som nu är chef för varuhuset i Umeå. Hej Marie om du lyssnar.
Tjena.
Som gick hem till sin man Rickard. Det här var en tisdag. Så gick hon hem till sin man Rickard och så sa hon: Rickard, jag vill prata med dig. Ja visst, vi kan väl prata medan vi lagar mat. Nej, jag tror inte det är så lämpligt. Varför det? När det gäller vår relation, jag har fattat ett beslut, jag tror det är klokt att du sätter dig ner. Hur så? Nu har vi haft Christer Olsson på en ledarskapsutbildning idag. Han pratade om relationer på ett sätt som fick mig att tänka till. Och jag har tagit en lång promenad på vägen från jobbet idag. Och jag har funderat på vad vi tjafsar om och inte. Och grubblat en hel del. Och jag har faktiskt fattat ett beslut, Rickard. Så jag tror det är klokt om du sätter dig.
Oj.
Och han satte sig och hon satte sig. Så säger hon, Rickard, det är så här. Bara så du vet. Jag älskar dig till 80%. Och resten har jag bestämt mig för att acceptera. Och nyckelbudskapet här är, och resten har jag bestämt mig för att acceptera. Och 80-20 är en väldigt bra idé. Och jag har ju tolkningsföreträde, för jag brukar också berätta liksom att jag älskar inte min fru till 100%. No way, hon är en stark och självständig kvinna som gör och tycker och tänker ett antal saker som jag inte gillar. Det är ju det jag gillar. Jag gillar ju att hon är stark och självständig, men jag gillar ju inte alltid det hon gör när hon är det. Men jag har ju det faktum, jag kan inte acceptera allt hos någon. Och då blir det ju så att jag har ju tolkningsföreträde ändå vad jag väljer att acceptera. Jag säger ju inte att man ska acceptera allt. Utan det är klart att man får ha en dialog kring, liksom, jag uppskattar om du gjorde det här annorlunda, och kommer vi säkert tillbaka till. Men att ändå, alltså, om du tar bort 20% av dina irritationsmoment, så kommer du bli av med 80% av irritationen. Den lagen gäller också här. Att det förändrar ditt liv. Att bestämma dig för, nej, men hon kommer inte ändra det, han kommer inte ändra det. Acceptera det istället. Och sen är det ju inte liksom, jag väljer vad jag accepterar, och Carina väljer vad hon accepterar hos mig. Jag kan ju liksom inte komma hem, brukar jag säga, efter en helg i Oslo och säga, du, jag var lite otrogen där i Oslo, men det får du lägga i de 20. Det skulle gå så, det här ska jag säga.
Det känns ju lite sådär. Ja.
Nej, för det bestämmer ju inte jag. Vad hon accepterar bestämmer ju hon, och vad jag accepterar bestämmer. Men att ha det som en aktiv dialog i en relation.
Mm.
Att, snälla, kan du tänka dig att välja att acceptera det? Nej, det kan jag faktiskt inte. Det vill jag att du jobbar med. Att vi vågar prata om det. Men också att fatta, liksom, att just lägga tid och energi på, liksom, att lära sig att acceptera varandras olikheter. För det är så vi har byggt våra samhällen. Det är så vi byggde våra flockar. Vi fattar att det är bra att ni två inte är helt lika. Det är bra att vi har, liksom, olikheter i en flock. Och det är bra att man kompletterar varandra i en relation. Men då måste man intellektualisera det och fatta, liksom, att inte glömma det när förälskelsen är över. Men vänta tagen nu, det var ju detta som jag var så attraherad över. För problemet är ju att ofta är det ju det man är mest förälskad i som man retar sig på sen när vardagen kommer.
Alltså, är det så?
Ja, det är ganska vanligt. Det som var så himla charmigt, liksom, och han var så bohemisk och en slarver, jättecharmigt. Det är inte alls lika charmigt när det ligger kalsonger och strumpor och i vråna lite här och där så småningom i en vardag.
Nej, det är det ju inte.
Nej.
Men då ska man lära sig acceptera det då, att det ligger kalsonger och strumpor.
Kanske inte just kalsonger och strumpor, men komma ihåg att, men vänta ett tag nu, det var ju detta jag var så charmad av. Mm. Att han var, till skillnad från mig som är så himla noga och halvpedantisk, det var ju just hans, liksom, charmiga, liksom, bohemiska, inte bry sig attityd som jag tyckte var så härligt.
Mm.
Och nu lever jag med en konsekvens av det. Just den konsekvensen kanske vi får prata om då.
Mm.
Att ärligt talat, jag älskar att du är så charmig och bohemisk, men Erik From säger, en överdriven styrka blir en svaghet.
Ja.
Nu är du lite väl charmig och bohemisk, älskar dig gubben. Kan du tänka dig att plocka upp kalsonger, åtminstone bakteriehärdar kan vi väl ändå ha en överenskommelse om.
Ja, det låter ju vettigt, tycker jag.
Ja. Men ändå tänka sig för.
Ja, och jag lyssnade på en podd med dig där du pratade om det här med att växa ifrån varandra.
Ja.
Att du inte riktigt trodde på det, eller vad man ska säga.
Nej.
Och det tyckte jag var väldigt intressant, för det tycker jag, om man träffar folk som har skilt sig eller gjort slut, att de säger alltid, men vi växte ifrån varandra.
Ja, det är trams.
Det är trams.
Ja,
det är trams.
Och det här tycker jag är uppfriskande att höra. Kan inte du berätta lite om det där?
Ja. Alltså jag... fördelen när man har levt ett liv som jag är, född 57, så har man ju träffat så många, sett så mycket, liksom, genom åren och genom livet. Alltså, en av de viktigaste faktorerna när vi pratar relationer, en av de viktigaste faktorerna, och det är härligt att få sitta här och prata om relationer med ett par, men en av de viktigaste faktorerna i en relation, det är att ha något att se fram emot. Och det är ju det jag menar när jag pratar om det här, att vad som ofta händer då, det är att när man träffas första gången. Så är liksom, du är en unik individ och Alexander är en unik individ. Och så börjar ni prata med varandra. Och så det finns en fysisk grundattraktion, liksom, ni tycker liksom om varandra. Och så börjar ni prata och så kommer ni på honom. Men jaha, tycker du så? Ja, men så tycker jag med. Liksom, jaha, tänker du så? Ja, men så tänker jag med. Jaha, skulle du vilja det? Ja, det skulle jag med. Och då brukar jag rita det här liksom som två ringar. Och de här går in i varandra och där finns en gemensam yta. Så kommer man på, wow, du är en unik individ och jag är en unik individ. Men vi har faktiskt en gemensam anläggningsyta här som är jättespännande. Wow, vi kanske skulle slå våra påsar ihop. Ja, och så börjar man testa varandra och så är man ihop lite. Och så kanske, så kommer första projektet är ju, ja vad säger du, skulle vi flytta ihop? Och det är en jättehärlig känsla och ett projekt. Och så flyttar man ihop och så börjar man liksom leva ihop och man anpassar sig till varandra. Och särskilt i förälskelsefasen då, liksom det, då är ju, ser man bara allt som är bra och allt som är charmigt och allt, det är jättekul. Och så kanske man, nästa projekt är liksom, man förlovar sig, det är ett projekt. Och så är det spänning och så ser man fram emot att kanske gifta sig då, om man nu väljer det. Och oavsett om vad man har för parkonstellation, om det är två män eller två kvinnor eller om det är man eller kvinna, så kanske man vill ha barn på ett eller annat sätt. Och då blir det liksom ett jättespännande projekt, liksom att man bör prata om det här som det är ett jätteprojekt i livet. Och så kanske man då väljer att skaffa barn, som sagt var, på ett eller annat sätt. Och det är ju jätte Det är ett stort projekt och då är man, enas man om det och dagarna är fyllda av Elvis och allt man har liksom upplever och nu kryper han och nu bajsar han och liksom det är ju fascinerande hur små saker blir stora liksom när man har små barn och efterhand som de växer. Och så kanske man, om man kan och vill, skaffa ett barn till, det är ett jätteprojekt och ett barn till kanske, som i mitt fall, jag har tre. Och så är det projekt. Och så inser man liksom, shit, nu behöver vi ett större boende. Och då är det ett nytt projekt. Och det är ju det jag menar. Och det här ska du veta, att när man tittar på det här med relationer, så är det viktigt. Det är viktigt för alla människor att ha något att se fram emot. Mm. Men också för ett par. Och det har vi så naturligt ganska länge i parrelationer. Men så någonstans där längs vägen. Så vi bor där vi bor. Vi har de barnen vi har, eller inte, men vi borde ha det som vi har det. Men vi har inga nya projekt. Och då slutar vi, helt plötsligt, utan att vi riktigt alltid tänker på det, så slutar vi att prata om en gemensam framtid. Vi bor där vi bor, vi har skaffat något sommarvistelse kanske, om vi har möjlighet till det och så vidare. Alltså, nu är det liksom satt. Men det är inte så att de här två individerna slutar att tänka på framtiden. Utan jag brukar hitta de här ringarna som går ihop så här med varandra. Och så har man, ja, det är ingen idé jag skulle börja rita här nu, men det ser inte ni i alla fall som lyssnar på podden. Men man står en bit ifrån varandra liksom, som par. Och så träffas man och så flyttar man ihop. Och sen så går de här ringarna ihop. Men så... Efter ett tag så slutar man då prata med varandra. Men hon fortsätter att tänka på framtiden, han fortsätter att tänka på framtiden eller vad de nu är för könskonstellation. Och helt plötsligt så är avståndet större än vad det var från början. Men inte för att de har vuxit ifrån varandra, utan för att man slutade prata om en gemensam framtid. Man hade inga nya projekt, man delade inte en bild av framtiden, man hade ingen vision. Man hade ingen bild av en gemensam framtid. Och helt plötsligt så är avståndet längre än vad det var från början. Mm. Och då kommer ofta det där att vi har vuxit isär. Det har ni inte alls gjort. Ni har bara slutat att prata om en gemensam framtid. Och det är lurigt.
Men om man hamnar där, vad kan ett gemensamt projekt vara? Antingen kan det vara så att man är unga, man har inte råd att köpa någonting tillsammans, man är inte redo för barn, eller så har man gått ur barnstadiet, bor där man bor, som du sa. Ja. Vad gör man? Vad kan ett projekt vara?
Allt möjligt. Det kan vara er veganism. Det kan vara alltså att pröva träningsmodeller, pröva vinterbada. Ska vi inte göra ett projekt tillsammans? Ska vi lära oss någonting tillsammans? Ska
precis,
vi lära oss
en danskurs.
Ja, jag går en danskurs. Gå och ta ett nytt språk. Mm. Ska vi klättra i berg? Ska vi lära oss plocka svamp? Ska vi rida? Ska vi
starta en podd ihop som
starta
jag
en podd ihop. Alltså, det behöver inte vara så märkvärdigt.
Nej.
Men just att dela en idé, göra någonting tillsammans, aktivera sig kring någon gemensam ambition.
Mm. Ja, jättebra tips. Jag tror verkligen på det där med projekt.
Det känns som att du har...
jag har alltid projekt.
Jo, men vi har ju väldigt mycket det. Och du sätter igång jättemycket projekt hela tiden. När ena är slut, då kommer ett nytt. Och så konstant hela tiden.
Ja, ja, men jag tror verkligen på det där. För då har man alltid underhållen liksom. Road.
Vad har vi för projekt just nu då? Nu har vi ju corona-projektet som ska lösas.
Elvis för det första.
Elvis
har vi ju,
är ju ett projekt. Spanienhus.
Vi har precis renoverat klart hemma. Mm. Ja.
Men där kommer vi till nästa fråga faktiskt. Det är ju så att man ska ha massa olika projekt. Och ett projekt är ju att skaffa barn. Det är ett megaprojekt som är så här oändligt stort. Dock, så vad jag har sett, så efter tre år när man ska få barn så tar 50% av förhållandena slut.
Ja.
Och då har man ändå ett megaprojekt ihop. Då är det ganska mycket annat som fortfarande fattas.
Nej, det här har jag ärligt talat. Ni får ursäkta, jag är ju konsult. Samarbete. Jag har liksom åsikter om allt.
Ja. Det är svimra.
Det här har jag en väldigt bestämd uppfattning om. Det är nämligen så att graden av framgång är lika med graden av förväntans uppfyllelse.
Vänta lite, ta det en gång till. Vad sa du nu?
Och det handlar om själva livet. Alltså graden av framgång handlar om graden av förväntans uppfyllelse.
Okay.
Mm. Ofta har vi så höga förväntningar på någonting att verkligheten, den här semestern ska bli så fantastisk, julen ska bli så fantastisk, att verkligheten har inte en chans att leva upp till de fantasierna människor har. Mm. Och då är det också det som händer ofta. Det är att man skapar falska förväntningar hos varandra. Och när jag pratar om det och när jag föreläser om de här sakerna, då brukar jag prata om liksom det här att när vi träffas, då är det ju liksom, då är man väldigt idealistisk. Man anpassar sig till varandra. Ja, det är självklart, ska vi dela på föräldraskapet? Ja, men fullkomligt självklart. Jag skulle inte acceptera något annat än att få halva föräldraledigheten. Och jag absolut. Och om jag nu håller mig lite schabloniserat till traditionella mans- och kvinnoroller då, som ett exempel. Välj att förstå vad jag vill få fram, ni som lyssnar. Och så håller jag mig till traditionella roller. Så är det lätt så att liksom, ja, och hon tycker att men det här är ju en drömkille. Det här är verkligen, han kommer snarare att vilja vara hemma mer än mig. Liksom, det här är en perfekt pappa, för jag är verkligen jämställd rakt in i liksom generna. Och så är man så överens och absolut, vi ska dela på allt och göra lika mycket av allt. Ja, men vad härligt. Jätteskönt. Och så kommer den här personen. Och här finns det en grupputvecklingsmodell som jag brukar skoja och använda lite grann, som heter FIRO, liksom Fundamental Interpersonal Relationship Orientation. Det är liksom en grupputvecklingsmodell kring, och då, den första fasen, det är tillhörarfasen, och då anpassar sig alla till varandra. Och man ser bara det som är bra hos varandra. Men så kommer en ny person in i den här gruppen och nu händer någonting. Det händer någonting liksom, nu är det inte de här två längre, utan nu kommer en ny person som dessutom ska bytas blöjor på liksom 2:30 på natten och som ska äta 5 på morgonen och liksom, som inte har liksom frågat liksom om tillstånd, utan bara tar massor av uppmärksamhet, förändrar, rubbar alla de här cirklarna som de här liksom levde i och hade pratat om sin idealiserade liksom framtid och hur de skulle dela på allt, men kan inte du ta natten, kan inte du? Och helt plötsligt så visar det sig att en av de här parterna ställer inte längre upp alls på det sättet som den ideologiska och ideala situationen teoretiskt var innan vi hade fått barn. Mm. För då var vi så himla överens. Men så kom verkligheten in, och då kom den som är lat eller som inte orkar eller är så fruktansvärt trött på nätterna. Och då är det lätt att en av parterna kommer att då ökat ansvar, blir ansvarig. Och jag har ju suttit och lyssnat på många par, och då jag har ett exempel som blev så tydligt, för då säger hon, för då var hon hemma först, för hon ammade och så här. Och jag tycker det var ett så oerhört tydligt exempel på just det här, liksom, varför skiljer sig folk efter 3 år med småbarn. Så hon var hemma, och sen kommer hon hem en dag, så säger hon, eller han kommer hem en dag rättare sagt, och hon också, för hon hade varit ute, och sånt, jag var på jobbet idag, jättekul, jag får ett nytt kontor. Ja, vad menar du? Ja, jag börjar jobba om en månad. Vadå, börjar jobba om en månad? Ja, det har gått halva tiden, så jag börjar jobba om en månad. Ja, men det har vi inte pratat om. Jo, det har vi gjort. Det har vi gjort hela livet. Allt, det har du ju vetat hela tiden. Nej, men alltså, vad menar du? Ja, vad menar du? Jag ska börja jobba om en månad, det vet du ju. Nej, men alltså, nu har jag ju jobbet och lönen. Det hade jag inte då. Alltså, du menar väl inte att ska jag vara hemma om en månad? Ja, det ska du. Jag ska börja jobba om en månad. Det har vi varit överens om hela tiden. Och där hände någonting. Denna eller någon annan händelse. Där hände någonting. För där spricker relationen. Jaha. Var det detta som var ditt sanna jag? Det var inte det här vi var överens om. Det här var inte dealen. Och i deras fall så var... För hon förklarade det jätteexplicit för mig. Alltså, då knyter hon handen i fickan och säger okej, jag tänker inte vara hemma ensam med en bebis. Jag, på tal om acceptans. Jag sväljer och sköljer. Jag accepterar en period. Men när jag har ordnat upp mitt liv och när liksom lillen är tillräckligt stor, då tänker inte jag leva ihop med dig. Var det här ditt sanna jag? Och så är det alldeles för ofta. Och därför spricker relationer därefter. För att man blev besviken på den verkliga person man levde tillsammans med. För det går inte, då spricker de där alla vackra orden och alla vackra säg när verkligheten och bajsblöjorna dyker upp i på nätterna. Då visar man sitt sanna jag. Och det är inte alla som vill leva med det sanna jaget. Idealjaget var inget problem, men realjaget blev ett problem.
Men finns det någon chans bara säga, att ordna jävla... upp det här?
Jag måste bara säga vilka jävla svar på frågan. Jag tänkte säkert, jag drar en liten sidofråga. Bara så här, att varför är det så här? Och sen så fick man, bam!
Ja, men förlåt.
Men då är vi tillbaka till det här som vi pratade om innan. Ska man då måste man då acceptera den andra personen om man ska fortsätta leva, eller kan man ta det här med personen?
Nej, jag menar ju att man ska ta det ganska direkt.
Ja.
Det, för acceptans kan ju också bli ett utnyttjande.
Mm,
alltså
exakt.
Erik Fromm, vi var på det förut. Erik Fromm säger, det är en av mina favoritcitat när jag jobbar med människor. En överdriven styrka blir en svaghet. Alltså en svaghet, bara en överdriven styrka. Så att acceptans kan ju också att bli att man känner sig utnyttjad. Och det ska man ju absolut inte. Utan man ska ju backa tillbaka i det första läget och säga, det här är inte okej. Vi har en överenskommelse, nu håller vi den. Och klargöra liksom att det här är inte fair. Så att nej, inte acceptera i det avseendet utifrån en grunddel. Vi hade en deal, vi har en överenskommelse. Nu får du göra det du har lovat.
Mm. Ja, om den personen inte lyssnar, då är det bara att säga bye bye, eller?
Ja, inte bara, det är ju ganska stort beslut, det tror jag ingen gör liksom. Så att jag vill inte säga bara säga bye bye, men då ska man ju överväga, är det här en människa som jag tänker dela resten av mitt liv med, som inte är beredd att ställa upp på mig och mina behov, utan som uppenbart bara tänker tillgodose sina behov och sen säga att ja, men jag, för det är ju alltid samma, ja men jag gör ju det för familjens skull och jag har jobbet och lönen och det är väl ändå bättre, och det är ju den fällan man ofta hamnar i.
Men, och det känns som att det där är ganska lätt sätt att hamna i också, när det blir så att kvinnan till en början tar hand om barnet mer för att det är många som ammar exempelvis. Och sen så kommer man in i det där. Och då så är det väldigt många som kommer in i det där. Nej, men jag hade bara en dialog med en vän nu för så här, relativt nyligen, en vecka sedan. Och då så sa han så här. Nej, men alltså jag tar faktiskt inga nätter. För att jag har ju mitt jobb att sköta på morgonen. Och jag fixar inte jobbet om jag skulle ta någon natt. Alltså jag skulle bli så himla trött. Och då så är det verkligen så att. Ja, men ska man då fixa att vara mamma om man tar alla nätter konstant och är svintrött också. Aha. Som är ett till och med mycket tuffare jobb än att glida runt och dra en kaffe och hänga på ett kontor och så här. Alltså jämfört med att ha ett litet barn. Så är det ju...
Ja, nej, jag är kritisk till det. Sen får ju varje par är unikt och varje par får ju, är man bara tryggt överens om att liksom, nej, men det är okej för mig att ta natten, men då tar du månaderna. Så har jag liksom haft det, till exempel, jag är morgontidig. Så vi hade en deal, jag och Carina. Carina tog ofta liksom natten, men däremot när de vaknade 4:30, jag sa, inga problem. Då, och på vår och sommar, jag har så underbara minnen från mina barn, och vi var ute och gjorde massa saker på morgonen, och hon kunde ligga och sova ut. Så det var är man bara tryggt överens, men inte liksom att den ena parten ska behöva ställa upp på den andra. Det är klart man behöver göra ibland, men ja, prata igenom det, vara trygga och ärliga, för ställa upp håller inte över tiden.
Vi är så glada att det här avsnittet presenteras i samarbete med Biltema. Och det är nämligen så här, Pallan, att de har lanserat sitt köp och hämta. Man kan nämligen beställa varorna enkelt på hemsidan och sen hämtar man dem i sitt varuhus. Och det här kan man göra redan inom 2 timmar. Man sparar helt enkelt massor av tid. Och vet du vad, Pallan?
Nej.
Hur går det här till? Du ska få berätta.
Ja, men alltså det här är en sån otroligt... Jag älskar ju Biltema. Och det här är en sån otroligt bra grej. Tänk att du bara kan gå in nu på biltema.se och sen så kan du beställa en cykel och sen kan du hämta ut den färdigmonterad och klar. Men nu ska jag berätta hur det går till. Man alltså letar upp sin vara på biltema.se och där lugn och ro kan man lägga den i sin inköpslista. Och sen väljer man vilket varuhus som man ska hämta ut det på. Och jag tror faktiskt att det närmsta varuhuset där vi bor, det är nog i Botkyrka. Och sen kollar man över sin beställning och sina uppgifter att allt stämmer, och sen meddelar Biltema dig när det är dags för avhämtning, och sen betalar man då med kort eller faktura.
Och sen då så plockar Biltema ihop din order och du hämtar ut dina produkter då i närmsta varuhuset vid varuutlämningen. Hur bra är inte det? Hur mycket tid sparar man inte på att shoppa på det här viset?
Ja, det är ju helt fantastiskt.
Jag menar, jag måste berätta en sista grej. Okej. Det bästa med det här är ju att om jag till exempel beställer en cykel här nu då, då kan Biltema hjälpa mig att montera ihop den här cykeln.
Vill du inte att jag ska montera den?
Pallan, nog för att du är bra på mycket, men just montera saker är kanske inte din starka sida.
Nej, det där skrivbordet jag har hemma, det är ju fortfarande... Du monterade ett skrivbord, jag monterade ett. Mitt är helt sönder, jag kan inte ens höja det.
Nej, det är väldigt lågt, du får ju stå på knä på ditt skrivbord.
Nej, det är betydligt bättre att...
Vi lämnar det till Biltema, tycker jag.
Mycket bättre.
En sak till, Pallan. Det är många saker jag vill säga till dig nu. Men visste du att Biltema har ett enormt sortiment av cyklar?
Ja, det visste jag faktiskt. De har ju enormt mycket cyklar, helt enkelt. De har ju balanscykel, eller kanske en cykel för Elvis, han ska ju snart lära sig cykla, en trehjuling. Sparkcyklar har de, mountainbike, de har stabil standardcykel, eller varför inte en elcykel. De har alla typer av cyklar, och de hittar du på Biltema. Du ser hela deras sortiment på biltema.se.
Så jag säger bara en sak. Stort tack till Biltema.
Jag säger så här. Biltema for president.
Biltema har allt.
De har allt, och du får ju bättre liv. Tänk att cykla mycket mer. Jag cyklar jättemycket. Det är verkligen en nyckel för att må bättre. Tack till Biltema. Men har du någon modell då? Om man ska, för att såna här saker kan vara så supersvårt att ta. Ja. Det kan vara supersvårt att bita i det sura äpplet eller ta tag i någonting. Rätt har det gått 3 månader, 6 månader, 9. Rätt har det gått 5 år. Rätt har det gått ett helt liv.
Om man blir tagit,
om man blir jävligt bitter och man kanske inte trivs i den här relationen eller det här med vad som helst. Och sen går man runt och bara klagar på saker och ingen mår bra av det. Har du någon modell du tycker att man ska gå efter? Eller alltså hur man ska prata med en annan människa? Det är också jättelika för vem man pratar med. Men när man ska rycka in eller när man ska ifrågasätta sig själv, eller ska man göra någonting varje år där man gör en, målar upp någonting eller...
Jag var ju en av de som väldigt tidigt i livet införde det här med personliga utvecklingssamtal hemma. Jag och Carina åkte iväg varje halvår. Det, ofta var det Köpenhamn, för vi bor ju på en ö utanför Göteborg som heter Öckerö. Men också på andra, Stockholm och så här. Men varje halvår så åkte vi iväg och så hade vi ett personligt utvecklingssamtal. Det här uppskattar jag jättemycket när du gör i våran relation. Men det här skulle jag vilja att du tänker på. Och så gav vi varandra feedback, så att säga, konkret feedback som man hade tänkt till. Sen gör vi ju det i vardagen, men att ha två sådana konkreta, då man verkligen sätter sig och tänker till liksom, att det här tycker jag jättemycket om liksom, när du gör i vår relation, men det här, jag mår skitdåligt när inte du uppskattar eller när inte du hjälper till eller när inte du tar initiativ till liksom att själv, utan att jag hela tiden ska behöva be dig att göra saker och ting. Varför inte du kan ta ansvar för det själv? Och att ge varandra feedback på det. Och har man gett den feedbacken, så handlar det ju sen också, som i alla relationer, för det, någonstans så är det ju så att jättemånga människor jobbar ju med sånt här aktivt på jobbet, och det är det jag har gjort lite grann och roar mig med när jag jobbar med de här frågorna, att jag gör ingen större skillnad, för väldigt mycket av det liksom vi pratar om på, när vi arbetar med arbetsgrupper och utvecklar arbetsgrupper och ledningsgrupper, det är ju samma som ett system hemma, en gruppen hemma. Så på jobbet har vi ofta professionella verktyg för att liksom vi ska säkerställa att vi har bra relationer, men alldeles för få tar med sig de verktygen hem sen. Och ett sånt är ju ett jagbudskap som väldigt många av er lyssnare har fått lära sig, att man säger till andra människor att och jag brukar säga att underliggande är att förstå en sak, och det är att andra människor har inget problem med sitt beteende.
Nej,
det är en lite besvärande insikt. Andra yep. människor har inget problem med sitt beteende. Är ni med mig? Men jag har ibland problem med andras beteende.
Ja,
men säg det då. Är du med?
Men om jag den personen har... tycker man tjatar då?
Ja, nej, men
det låter som att du pratar om mig.
Ja, men då är det ju det. Att
nämner ingen namn.
jag har problem med ditt beteende.
Ja.
Kan du tänka dig att hjälpa mig med mitt problem?
Alltså
det är en annan, men det får en annan liksom pedagogisk effekt än att säga du gör fel.
Ja. Nej. Du är ett problem, du är dålig. Du
ja. Ja, men mitt problem,
du gör aldrig.
Mitt problem är ju att jag är så rak på sak jämt, ja. Till exempel till Alex, och ja. Du klarar ju, eller du blir ju väldigt arg på mig.
Nej,
då.
Jag blir det.
Och jag har så svårt att linda in saker i bomull så där. Ja. Jag måste ju lära mig det.
Nej, men alltså, du kan säga väldigt så här, vi säger då att det ligger disk kvar. Så här, det här är en klassisk grej i våran relation. Det ligger disk kvar i diskhon. Det ligger en gaffel och en tallrik. Och sen säger Ida så här, för att hon har stoppat undan två andra tallrikar och två andra gafflar som jag har gjort. Så då går hon dit och blir irriterad och tänker så här, vad i helvete. Först hör jag en stön. Hör jag en sån.
Och jag plockar och då in sju bestick redan.
Ja, nu är jag nu igång igen. Och sen säger hon så här, och sen kanske du blir lack och säger så här, du tar aldrig undan disken efter dig. Och då kommer jag igång. Och då blir jag så här, vad var det hon sa nu precis? Nu ska jag bara förstå. Jag vill bara tolka den här människan så bra som möjligt. Vad sa hon? Hon sa att jag aldrig tar undan. Okej, okay. Jag har alltså aldrig tagit undan min disk. Bara för att jag glömde den här gången, den här tallriken, den här grejen, så gör jag det aldrig. Okej, okay. Ja. Och då börjar. Då i de liksom värdena går vi in i den här diskussionen.
Ja. Och det är ju den
farliga. Vad då? Sa du att jag aldrig har gjort det?
Kan inte du säga till mig, hur ska jag säga till honom? För jag har stått och funderat varje gång, nu ligger det där igen. Jag tog precis bort, hur är jag nu ska säga det här? Så att han inte blir arg på mig.
Älsklingen, kan inte du komma hit lite?
Men det biter inte på honom.
Jo, det gör det.
Okej, okay, jag ska inte säga. Okay, ja.
Okay. Så älsklingen, kan inte du komma hit lite? titta här, Alexander. Jag skulle bara vilja, alltså, när jag kommer till i det här fallet, när jag kommer till diskon och ser det här, vet du hur det känns för mig då? Du kunde lika bra stått här och gjort fuck you-fingret till mig. Jag känner det som att du skiter i mig och det jag tycker är viktigt.
Nej, nu tycker jag vi brusar
upp. Ja, exakt. Han sätter fingret på vad jag känner.
Ja, och det är det du behöver prata om. Mm. Inte prata om disken.
Nej.
För kom ihåg en sak. Det är aldrig handlingen som är problemet när det uppstår problem i mellanmänskliga relationer. Det är aldrig handlingen i sig som är problemet. Om handlingen i sig är ett problem, då är det en polisiär angelägenhet. För det är våld involverat. Det är aldrig handlingen. Det är den känsla som en handling, eller i detta fallet en utebliven handling, genererar som är problemet. Men säg det då.
Mm.
För det är inte disken som är problemet. Det är känslan av ignorans. Det är känslan av nonchalans. Det är känslan av att han inte tycker det du tycker är viktigt. Mm. Och då är det ju så här, va? Att du säger att du älskar mig. Du säger att jag är viktig. Samtidigt skiter du i det du vet att jag tycker är viktigt. Och när du skiter i det du vet att jag tycker är viktigt, då upplever jag att du skiter i mig och då upplever jag att du inte älskar mig. Hej vad det går. Fick du något att tugga på, Alexander?
Jag tycker det började jättebra när du sa hej älsklingar. Sen så känns det lite tuffare.
Okay. Är du med mig på våra far efter?
Jag fattar precis vad du menar. Jag hade lite svårt att uttrycka mina känslor bara, tror jag. Jag får lyssna på det här flera gånger.
Och så projicerar, och så pratar du istället om att det är skor i hallen eller kalsonger på golvet. Det är ärligt talat, det är inte disken som är problemet. Nej. Det är inte kalsongerna som är problemet. Det är känslan av att du bryr dig inte om. Du vet att jag tycker det är jätteviktigt att du lägger in dina kläder där. Jag vet att du inte tycker det är viktigt. Hade du tyckt det var viktigt, då hade du lagt dem där. Jag fattar det. Men jag tycker det är viktigt. Och när du inte gör det, då talar du om för mig att jag inte är viktig. För det jag tycker är viktigt, om det inte är viktigt, då är heller inte jag viktig. Det är min känsla. Snälla, kan du inte hjälpa mig för min skull? Om du kan inte säga att jag är viktig och sen skita i det du vet att jag tycker är viktigt.
Exakt.
Svälj och sjölj, Alexander.
Jag ska spela upp den här podden för dig varje gång istället.
Men det finns ju en sak också som är att det är inte personen som är problemet, utan handlingen.
Ja, men du kan ju vända på det och säga, men älskade vännen, vänd på det. Alltså, för mig är jag vill inte leva i ett perfekt hem. Alltså, det är där man måste lära sig att jämka och liksom hitta. Jo, jag förstår det du säger, men älskar Ida, liksom, om jag ställer ifrån mig den för att jag svarar i ett samtal eller något, du måste ge mig en fair chans. Jag vill inte leva i den perfektionen där ingenting kan få stå 5 minuter på riktigt. Alltså, då får man ju föra en dialog liksom kring var möts vi i detta. För det är ju inte så att ens känslor är liksom, har tolkningsföreträde, utan där behöver man ju föra en dialog. Men det viktiga insikten i det här är att fatta att vi pratar inte om disk eller kalsonger eller bädda, utan vi pratar om känslor och hur det känns. Det som är det viktiga.
Och det är därför som man också kan gå på när man är väldigt så här, ofta är i de dialogerna eller för relationer, att det är små sakerna i sig, att då kan man, vi säger att det är en relation som tar slut, och då kan man tänka, men det tog ju slut, det var ju små saker, det var en disk, det var att någon kom hem lite sent, det var att någon använde lite för hög röst. Det är små saker varför det tog slut, och det är just för det du säger, det handlar inte om små saker. Nej. Det handlar om något mycket större. I det.
Känslan av att inte bli respekterad, det är det man tycker är viktigt. Det är ignoransen som är problemet.
Och då är de små sakerna en helt annan grej.
Ja. För de är bara bärare av negativ känslor. Bärare av känslan av ignorans. Känslan av att jag är inte viktig för dig.
Men hur tycker du då? Om vi fortsätter på det här. Vi pratade förut om acceptans.
Ja.
Och att om man skulle gå... När ska man känna så här, pick your fights? Vilka strider är det man ska ta? För att man kan heller inte använda det här argumentet på arbetsplatsen, i relationen, på allt man tycker är fel.
Nej.
Och säga så att och det där är ju en avvägning.
Ja.
Hur ställer du till den? Acceptansen kontra att...
Ja. Nej, men det är det jag menar. Att då får ju du säga så här, nej, men jag vill inte leva i ett perfekt hem. Älskade vänner, här har vi ett jätteproblem. Jag har inget problem med att jag ställer risken. Och jag menar inte att du ska springa omkring och plocka upp efter mig. Men jag vill ändå att vi pratar om att ha en balans. Jag vill inte leva ett perfekt hem. Jag vill heller inte leva i en rövarhåla. Men vi behöver någonstans komma överens om liksom en gemensam rimlig nivå. Och vad är jätteviktigt för dig och vad är inte jätteviktigt. Och så behöver vi föra en dialog kring det. Och det är det vi ofta inte gör. Utan då pratar vi om de här händelserna istället. Och så blir det liksom massa känslor på båda sidor.
För det jag menar är också så här att vi säger då, om vi tar att Ida har 5 saker hon är irriterad på mig, som hon tycker så här, att det här är lagt på.
Ja.
Hur ska man, vilka av de här 5 ska man känna så här, okej, den där sväljer bara. För att jag väljer att acceptera. 80-20. Den här slänger in i 20-korgen för att jag vet att det här är någonting som är kanske tufft att förändra.
Ja.
Och sen väljer de här 3. Det jag menar är att hur ska man välja vilken strid man ska gå in i?
Jag tycker ni, alltså, bara det att ni sitter på det här sättet och pratar, ökar er så att säga, överlevnadssannolikhet dramatiskt att ni pratar med varandra om de här sakerna på det sätt ni gör här och nu. Men för att identifiera de här fem punkterna och att man då är öppen med liksom, men den här tar jag och den här tar jag, men ärligt talat, de här, för jag sa inte att man ska acceptera, men de här tre ärligt talat, Ida, där ber jag dig att acceptera mig som jag är. Snälla, kan jag inte få ha mina liksom hockeygrejer där? Kan jag inte få ha det där liksom? Kan inte du tänka att acceptera det här? Jag köper de grejerna, men alltså att föra en dialog, bara att resonera och liksom kompromissa tillsammans kring det. Och det viktiga är att göra det tydligt. Det är det många inte gör, utan som du sa, man går och retar sig länge istället och så samlar man det på hög och så blir det till slut en skithög som är jättesvår att gräva i.
Mm. Som exploderar till slut liksom.
Ja.
Jag tror det är väldigt många som inte pratar överhuvudtaget faktiskt om sånt här.
Ja, ja. Och det är så dumt. Och då menar jag också att det är därför jag tycker att det här med jag har ett bra exempel, just det här med att ha ett utvecklingssamtal. För då var det när barnen var små och jag jobbade också liksom mycket då. Och det, då säger Carina, eller då hade vi pratat om det här att när du gör och tycker och tänker och känner, så frågade Carina mig. Vid ett tillfälle så kom jag hem, jag körde förbi Volvo på väg ut till Torslanda och skulle åka färjan hem. Så ringer Carina och säger, var är du? Jag passerar Volvo precis. Ja, men vad trevligt liksom. Skulle du träna ikväll? Ja, jag tänkte det. Men snälla älskling, kan vi inte äta innan så slipper vi stå och vänta medan du tränar? Och vad gör man? Lite dålig samvete, man inte är hemma. Lite liksom vill vara till lax och vill ställa upp. Och för när, hennes fråga är ju liksom, blir ju någonstans ett command i min liksom känsla och hjärna och mage. Så ja, jo visst älskling, det kan vi absolut göra. Och så lägger jag på, är skitirriterad. Visst, vi kan äta först, så kan jag springa sen. Kan jag spy i busken när jag har sprungit 500 meter. Det är liksom, jag får ingen bra middag, för jag kommer inte att äta så mycket, för jag vet att jag ska ut och springa. Och jag får ingen bra löpning, för jag har ätit. Och så sitter jag och är halvirriterad. Ja, men, och då kan Kenna säga, men älskar, du har väl integritet nog att säga? Jag frågar ju faktiskt. Ja, men det, för mig är det ingen fråga. När du frågar mig det, då tar inte jag det som en fråga, utan jag tar det som en stark önskan, och så vill jag vara till lax. Alltså det är typiskt från mitt eget liv, en sån situation där jag kunde exemplifiera. Och så kunde jag ju skoja om det. Jag hoppas att vi har ett gemensamt intresse av min kropp. att du gillar att jag är vältränad. Så att istället, men så, ja, men spring du så väntar vi med maten, eller också ät ni så kan jag äta när jag kommer hem, eller vi löser det på något sätt. Men att det är typiskt sådana situationer som man kan prata om då i ett utvecklingssamtal.
Jättebra, men en gång i halvåret är väl lite sällan.
Ja, det var det jag gjorde då, men det ska du veta. Alltså,
det känns ju nästan varje vecka som man behöver ett utvecklingssamtal.
Ja, men du anar inte hur många människor som inte pratar över, de tror att de gör det på fredagskycklingen och sådär. Och det är en annan fälla i relationer.
Alltså?
Ja. Jag har skapat en modell som jag kallar för multiplikatorn i språket. Och den kom också ifrån en sån här situation att det var skala 1 till 10 och skala 1 till 10. Och så har du liksom en man och en kvinna, eller en man och en man, eller liksom, men en modell liksom då, att en skala, hur nära är nära? Hur mycket är mycket? Hur ofta är ofta? Hur gärna är gärna?
Mm.
Så att sen kunde jag och Carina hålla på ganska länge efter det, för jag åkte hem till Carina, jag har en modell, titta här, alltså, för det var ju ganska ofta vi missade varandra. Alltså, då kunde Carina ringa mig och säga, Christer, jag vill till IKEA på lördag, nu måste vi få ordning på Gustavs rum. Ja, och då kunde jag fråga, hur mycket då? Och folk tycker ju det här låter helt knäpp, jag fattar det. Men det är faktiskt nyttigt.
Den var ju bra ju.
Ja, så säger hon, en 7-8. Älskling, jag har haft fruktansvärt mycket denna veckan. Ärligt, jag har en 9-10 på att få vara hemma. Snälla, kan vi inte liksom... fine. Ja, men då... jag köper det. Och man får ju akta sig för inflation här då. Sen kan hon ju ringa 2 veckor senare och säga, ärligt talat älsklingen, nu vill jag att vi åker till IKEA. Jag hör gärna då, 9-10. Med lust och glädje. För då är det lika bra att göra det. Men just bara att skaffa sig ett verktyg. För den vanligaste effekten i parkommunikation, det är att man inte förstår varandra.
Mm.
Och då är det ju så här, vad är det som händer i skilsmässor? Jo, han, alltså, nu väljer nu alla ni som lyssnar liksom, att det här är liksom en grov förenkling. Men väldigt många, ärligt talat, väldigt många män och kvinnor, men över, i min värld så är det en överrepresentation av tjejer som pratar om sånt här med sina kompisar, som läser om sånt här, som förstår de här kommunikativa utmaningarna.
Mm.
Men väldigt många män gör inte det. Och väldigt många, så att säga, kvinnor, de känner en 9-10, men av relationshänsyn så formulerar de en 2-3. Så här, jag skulle bli glad om du tog liksom Elvis på eget initiativ och gjorde något en helg så jag kunde. Jag skulle bli glad om du handlade och tog initiativ till vad vi ska äta i helgen någon gång. Jag skulle vara väldigt trevligt att få blommor utan att jag behöver be om dem någon gång. Jag skulle bli väldigt glad. Och han tänker, ja jo, men vad fan, du kan ju inte vara glad jämt. Alltså hon uttrycker sig, jag skulle vara glad, jag skulle uppskatta och så vidare. Sen är alltså den absolut vanligaste reaktionen i skilsmässor, vet du vad det är, hos män, vet du vad det är? Den absolut vanligaste parten som tar initiativet i en skilsmässa, det är kvinnan.
Kvinnan. Ja. Så blir mannen chockad.
Yes! Jag har ju suttit och pratat med dem. Och helt plötsligt så vill hon skiljas.
Mm.
Jaha! Helt plötsligt så var, har hon inte sagt någonting tidigare. Och då säger hon, ja, jo, lite smågnäll, så det är 3-4 har det väl varit. Men inte så viktigt.
Om man ska in på 9 och 10, om jag verkligen vill någonting, och så brukar jag säga, men snälla hjärtat, det vore gulligt om du tar Elvis. Men hur ska jag uttrycka så att det blir en 9-10 utan, ja, att jag ska vara otrevlig?
Sak. Just precis samma sak. Det är det som är idén med verktyget.
Ja.
Då säger du, älskade Alexander, det skulle vara jättegulligt av dig om du tog Elvis så att jag kunde få träna, eller jag kan få göra det här, eller jag, det skulle betyda 9-10 för mig.
Ja, men precis, man drar in 9-10 där istället för att vara liksom
höja
extra
tonen, eller, nu är det fan med din tur, nu har jag gjort det och 4 timmar, och då går han i försvar för då tar han det som en attack. Så att, säg bara, jag skulle uppskatta jättemycket om du kunde tänka dig det. För mig så är det betydelsen 8-9. Kan du tänka dig det? Och är han då lite normallistig, så inser han liksom en 8-9-10, då är det läge. Om man inte har skapat inflation.
Ja, den var ju jättebra. Den får man ju köra.
Kör
9 och 10 istället för att skrika. Ja. Perfekt.
Ja, för eller skrika otrevlig. Och framförallt amygdala-reaktioner.
Ja, den också är,
skrika hör jag ju inte, men jag kan ju
bra.
Vara rak på sak.
För att också förstå vad den andra tänker. För vi är ju inga tankeläsare.
Nej.
Vi måste ju försöka förstå hela tiden. Och det finns så mycket olika parametrar som är med. Har man för en bra dag, haft en dålig dag, var det inte, försöker man hålla tillbaka, håller man inte, så den där hjälper ju till. Och man själv läser ju av hela tiden, men sen kan det vara att man själv har så mycket med sitt att man har svårt att läsa av just då eller fokusera inte.
Ja, sen är det här att ord har ingen given betydelse. Hur gärna, gärna, hur mycket, mycket, hur ofta, ofta, hur nära, nära.
Mm.
Hur mycket, mycket. Har du en skala? Det vi missar det jätteofta. Jag jobbar jättemycket med sådana här verktyg också när jag jobbar med liksom andra frågor. För att sätta siffror på sådana här abstrakta saker, det underlättar för att vi ska lära oss att tolka varandra.
Mm.
Språk är jättesvårt.
Ja, men den här skalan kommer vi införa. I alla fall, nu bestämde jag det. Men jag är taggad på att införa den här.
Ja, men det kör vi på, varann.
Jättebra. Alltså, du har så mycket bra tips.
Jo, men det roliga är att vi
kan
har ju
man
så här
anlita dig som parterapeut?
Ja, fast jag är ingen terapeut. Absolut ingen. Det vill jag understryka.
Ja.
Jag har en stor respekt för människor som jobbar professionellt med det här. Och jag är inte proffs. Jag är amatör, men jag bollar med ett antal par. Ja, det gör jag. Och liksom, för det blir ju när jag jobbar med ledare, män och kvinnor, att man vill också. Jag pratar ju mycket om de här ringarna i livet som jag skriver om i min första bok, Vart är du på väg och vill du dit? Att liksom det är familj, din familjering, sociala ring och familjering, och du har yrkesringen, och du har du och din fysiska och psykiska hälsa. Och så säger jag, får du problem med en av de tre dimensionerna, får du per automatik problem med alla tre. Och många har ju utmaningar med tonårsbarn eller i sin relation och så här. Så att jag pratar ju, det är väldigt sällan jag coachar människor där inte hela livet kommer in.
Just det.
Jag tycker att den också är så himla bra som du pratar om där med ringarna. För att det är så lätt att se, när jag pratade med Erik Fernholm för ett tag sedan, som också blir så fantastiskt avsnitt. Men
att vad är vi själva för någonting? Är jag det som är själva jaget? Är jag min kropp? Ja, men då borde jag ju kunna styra mig hela tiden. Även om Ida är ledsen så skulle jag kanske kunna vara extremt glad ändå. Men det blir ju så, mår Ida dåligt som jag dåligt. Men Elvis dåligt som man är i de här ringarna.
Ja, det är
de här ringarna går in varandra. Och efter du förklarade för mig förut, för några år sedan så fick jag en uppenbarelse att vad det här verkligen, vad kraften är. Att man måste... Hur ringarna förökar sig. Hur ringarna, vad är det som gör att jag mår bra? Vad är det som gör att jag mår dåligt? Så att man också går på rätt problem när det kommer upp. Kan inte du berätta hur du fick den insikten av när du var på ett flygplan?
Ja.
Och sen och leda in det till kraften av de här ringarna.
Ja, det var, för det var ju en makalös erfarenhet. Jag hade en mentor tidigt i livet. Min mamma dog i 30 år gammal när jag var 4 och min pappa dog 46 år gammal när jag var 15. Och så jag har haft mentorer hela mitt liv. Och det var min första mentor. Han gav mig många bra bilder, men en av dem var de här tre ringarna. Och han pratade om just det här, liksom, att du har tre ringar och de sitter ihop. Och så förklarade han för mig, för han började ställa frågan. Liksom, Christer, tycker du jobbet är roligt? Ja, vad menar du? Ja, tycker du jobbet är roligt? Och för mig var inte det paradigmet, utan jobba gjorde man för att tjäna pengar. Roligt hade man på fritiden med pengarna. Det var så jag tänkte då. Så sa han Christer, när du jobbar med någonting du tycker är roligt, så tycker du roligt att bli bra på det. Och när du blir bra på någonting så kan du få dina vinster därifrån, vad du än blir bra på. Och tvärtom. När du inte trivs på jobbet tycker du inte är roligt att utveckla dig. Och när du inte utvecklar dig blir du inte bra. Och när du inte är bra tycker du inte är roligt att utveckla dig. Och då sitter du fast där du inte vill vara. Och så säger han och så ritar han de här tre ringarna då. Familj och social ring, yrkesring, ditt professionella liv, din yrkesring och du och din fysiska och psykiska hälsa. Så han, får du problem med en av de här tre får du per automatik problem med alla tre. För han hörde ju att jag fokuserar ju bara på jobbet. För jag tänkte ju liksom, om jag bara lyckas på jobbet så kommer det ändå fixa sig som konsekvenser. Då är det klart jag kommer att må bra, det är klart det sociala ordnar ju sig.
Mm.
Och det är det väldigt många jag möter tror. Men så skrev han de här ringarna. Jag tänkte inte mer på det. Jag bara jobbade och jag gjorde karriär och liksom, det gick bra. Och så småningom så den processen jag pratade om, träffa Karina, vi flyttade ihop, vi fick Gustav. Och så strax innan Gustav skulle fylla 2 så skulle vi ut och resa. För under 2 var det gratis, jag vet inte hur det är nu men då var det då. Så då skulle vi ut och resa innan han skulle börja kosta pengar. Jag kommer ihåg att vi skulle till Mallis. Och då sitter jag med Gustav i knät. Och så säger flygvärdinnan att om det inträffar en incident så kommer det ramla ner en syrgasmask. Och då är det viktigt att ni som har barn tänker på att i första hand ta hand om er själva. Och först i första hand ta hand om era barn. I första hand ta hand om er själva och sen ta hand om era barn. Och för mig var det ju hål i huvudet. För alltså, när jag fick Gustav så var ju hela mitt liv handlade ju om honom.
Mm.
Och A-fokus var ju han. Så för mig var det error och tilt när hon säger det viktigaste är att ta hand om dig själv och i andra hand ta hand om ditt barn.
Mm.
Så jag putte på Carina och sa, hörde du, hon sa fel. Men Carina som liksom var lite mer medveten säger, ärligt talat, tänk efter nu. Vad tror du händer? Om du ger honom syre och så tuppar du av, vad ska han göra då tycker du?
Mm.
Och där fick jag en sån grym aha-upplevelse i stunden. Men det var ju det Sten Åke sa. Om inte jag tar hand om mig själv kommer jag heller inte kunna vara stark för de andra.
Mm.
Så när jag kom hem så ringde jag Sten Åke och så sa, jag vill träffa dig igår. Så jag sa, ja visst vi kan träffas. Och jag sa, jag vill prata om de här tre ringarna och tre ringarna och tre ringarna. Och så sa han, Christer lugna ner dig lite grann nu, vi ska absolut träffas. Och så träffades vi. Och så sa han, Christer, jag är så besviken på dig. Det var så länge sedan, det hade gått 3 år eller något sen. Har du gått de här 3 åren och inte fattat vad jag pratade om? Och vi var överens om att det här är tre viktiga ringar. Du har uppenbart inte brytt dig om det jag sa överhuvudtaget. Ja, vad menar du? Jag sa, du har inga 3 ringar. Alltså, och så ritar han och säger, här har du 3 ringar till. Så ritar han, satte han ihop dem med Carina. Så sa han, det här är Carina. Och så på andra sidan mina 3 ringar skriver han Gustavs lite mindre ringar. Här har du Gustav. Du har inga 3 ringar. Du har 9 ringar.
Mm.
Och kom ihåg vad jag sa. Får du problem med en av dem så får du per automatik problem med allihop. Det här är ett system. Ni sitter ihop. Och det var en sån grym aha-upplevelse. Och sen, liksom, sen fick vi ju två barn till. Då hade jag helt plötsligt 15 ringar. Men den viktigaste poängen som jag har använt i det är att fatta att jag har ju ett egoistiskt intresse av att Carina mår bra. För när Carina mår bra, då funkar min familjering. Och när min familjering funkar, då funkar liksom mitt liv och mitt jobb. Och då mår jag bra. Och då kan jag liksom känna mig stark och hjälpa henne att må bra. Alltså att, så att, och det var ju det vi också landade i. Att jag hoppas att du har intresse av min kropp. Alltså att inte hålla på, jag sköter mig och du sköter dig. Utan nej, att visa på allvar att jag bryr mig om dig.
Mm.
Och liksom, om du mår bra så får jag det bra. Liksom det här som man skojar om, liksom happy wife, happy life.
Mm.
Liksom, och det handlar ju åt båda håll såklart. Att tillför värde till den andra. Liksom, jag har ett egoistiskt intresse av att liksom Carina mår bra.
Mm.
Och hon har ett motsvarande egoistiskt intresse av att jag mår bra. Det är mycket roligare än att jag ska bevaka mig och konkurrera med din. Nu är det min tur och vara för mig själv eller något. Istället för att jag kan säga, nej men nu har inte du tagit massage på länge. Eller älsklingen, nu har du inte varit iväg med dina väninnor på länge. Liksom, varför, liksom, vad kommer det sig? Att jag fattar att det hon mår bra på, det gynnar mig.
Alltså så mycket bra tips. Jag skulle kunna sitta här i typ 3 timmar till.
Ja, du jag säger så här, 3 timmar är nog lite.
Det finns trevligt. Mer. Ja, jag älskar ju det här och tycker det är väldigt roligt. Det. Men alltså bara det, ni ska veta att en av de viktigaste sakerna i en relation, det är ju omtänksamhet, öppenhet och sårbarhet. Och den har ju ni dessutom i offentligheten någonstans som ni ju vågar vara. Så det är väldigt mycket liksom, det ökar sannolikheten dramatiskt liksom för att resonera så tidigt i livet som ni befinner er. Att vara så öppenhjärtliga som ni är. Sen handlar det väldigt mycket om att välja att vilja.
Mm.
Ett val. Alltså det är ingen tillfällighet att det heter i nöd och lust. Så att liksom, väljer man att vilja och ha den öppenheten, då rider man ut det mesta. Det finns ju inga relation där vi inte har liksom, friktion periodvis. Fine, det är klart man har. Men då rider man ut det och så går man vidare. Och efter varje friktion så blir det bara bättre och bättre. Det är ju det som är så fascinerande med ett liv. Att det blir bättre och bättre varje gång man slipas mot varandra.
Man lär sig ju liksom.
Ja, ja.
Man lär sig varandra.
Ja.
Hur man ska bete sig.
Ja. Och istället för att säga, nej men då skiter jag i det här och går jag. Att vara beredd att jobba på det.
Mm.
För det är också en sak som jag har... Alltså, jag brukar säga, jag satt med många par under en längre period. Och det som slog mig mest, det var att när man satt och pratade med par. Så beskrev de sin dysfunktion i sin relation, visade vi deras idealversion av densamma. Och det var många gånger jag satt där och tänkte när de beskrev sin jobbiga relation. Då satt jag och tänkte, ja, det låter ungefär som hemma.
Mm.
Men jag tycker ju att jag har en bra relation. Har jag fel? Alltså, de hade någon, på tal om graden av framgång lika med graden av förväntans uppfyllelse. De hade någon idealversion och när allt inte var idealiskt och perfekt, då trodde de att det var dåligt. Nej, det är det inte. Det är ganska normalt.
Mm.
Och det jag lärde mig liksom då, för det var när jag pluggade liksom då och praktiserade liksom med att sitta med par, och då det jag lärde mig då, det var just att liksom, det är inte så stor skillnad mellan oss som vi tror, mellan olika par, olika liv och olika relationer. Och det jag också såg då väldigt tydligt var att väldigt många kom ju på i andra eller tredje relationen att den första var inte så dålig som de trodde då.
Nej.
En lite dyrköpt erfarenhet brukar jag säga.
Men det är ju lite att man vill låta den där första halvåret av den här kärleken, ja, känns det
förälskelsen, som. Förälskelsen menar du. Ja. Kärleken är ju något annat. Ja, men förälskelsen. Ruset. Ja. Ja, det är ju samma. De första 2 vinglasen är ju det härliga ruset. Sen fyllan är inget trevlig.
Nej. Nej. Om
man vill tillbaka till den. Nej. Och alltså någonstans att hålla kvar i den känslan. Men det handlar också om att begripa att, ja, jag brukar säga att jag är tillräckligt ofta förälskad i min egen fru för att leva ett lyckligt liv. Men däremellan lever ju vi en vardag.
Mm.
Och det är så. Och det är det jag tror att många förväntar sig, att livet ska vara en ständig förälskelse. Och det är klart att de blir besvikna då när det inte är det.
Mm.
Men att fatta, nej, men det kommer tillbaka. Lugn och fin, det är liksom, visst, nu är förälskelsen över. Nu går ni in i en kärleksrelation. Älska ett verb, brukar jag säga. Det är något man gör. Att välja att se det som är bra hos sin partner. Att välja att se det som är bra. Alltså att man kan välja att se det som är dåligt. Alltså, vi har ju pratat om det, du och jag, Alexander, i framgångspodden. Det här att det du fokuserar på växer. Och det är samma i en relation. Fokuserar du på det som är dåligt så växer det. Fokuserar du på det som är bra så växer det. Då är vi tillbaka till acceptans igen.
Mm.
Du, det var väldigt mycket det här.
Alltså vi måste ju få tillbaka dig hit på den sen. Jag har så många frågor mer.
Ja, men verkligen.
Och andra ämnen, men jag tycker vi håller oss i relationsämnet i den här podden. Så får vi helt enkelt bjuda in dig igen.
Ja, väldigt gärna. Eller talat.
Du är så himla grym, Christer. Alltså, du är så jäkla duktig. Och det är väl så här...
Jag skulle vilja ringa dig varje dag så här och fråga, nu har det här hänt med jobbet eller med Alex. Hur ska jag säga?
Ärligt talat. Jag har privilegiet att jag, som nu får vara ordgivare i många sammanhang. Mm. För det är ju lärorikt för mig med.
Ja.
Inspirerande och lärorikt. Och glöm inte liksom att det här att jag brukar ju fråga min publik, liksom, när gav du senast någon gåvan att få känna sig behövd senast? Och när folk ringer mig och pratar med mig och frågar mig eller mejlar mig, och liksom, då får jag ju känna mig behövd. Mm. Och det är människans djupast liggande behov. Och ett starkt behov hos mig baserat på min barndom och uppväxt och så vidare. Så att jag lever ju på behovet att vara behövd.
Mm.
Så tack så hemskt mycket. Jag kommer jättegärna tillbaka.
Ja, och om man vill komma i kontakt med dig ringa. Då? Då får du...
Ja.
Hur går det nu?
Har du tid med?
Får du in fortfarande mail?
Ja, det får jag. Jag får fortfarande mail ifrån... För alltså, framgångspodden... det är nog den enskilda händelsen i mitt liv. Nu hade jag ju privilegiet att bli utsedd till årets talare 2019 av Talarforum. Och det hade jag en jätterespons på. Men den i sin tur hävdar jag kommer från framgångspodden. För jag har nått så många nya människor och fått komma in och lära mig av så många nya sammanhang.
Mm.
Och fått träffa så många nya människor baserat på det. En av de vd:arna jag coachade igår kom från framgångspodden. Mm. En ung vd som jag aldrig hade träffat annars.
Kul.
Ja,
så
det är det.
Så att det är så många som har... Ja, det är så häftigt. Det är ju så kul också att det... Nej, men efter... Jag älskar den grejen också när du var... Att du var med. Och du visste ju inte riktigt kraften i det.
Nej. Kunde inte förutse det.
Nej, och du var med och var så här. Jag vet inte hur ditt huvud gick, men vi fick upp en tid och vi körde. Och det blev ju... det är svårt att inte göra det bra. Sen blev det jättebra och sen bara så sa du din mail. Och sen bara ramla in. Hur många mail?
Nu är jag uppe i 2400 mail.
Jag
har koll på det. Ja. För först spelade vi ju det ena avsnittet då. Ja. Och sen kom det över 1000 mail direkt. Sen gjorde vi ett nytt avsnitt som säljdes mars förra året.
Ja.
Och då kom det 700-800 mail. Och sen har det droppat in ytterligare 700-800 mail.
Och du har svarat på alla?
Alla.
Ja.
Och jag älskar det.
Ja.
Så att christer.olsson@cogroup.se. Och det jag som sagt var jag, för det är en lärprocess. Det är ju så jag håller mig uppdaterad. Det är ju att få ta del av riktiga människors riktiga vardagsproblem. Mm. Böcker är intressant och så här, men att få ta del av liksom människors vardagsproblem, det är en rikedom och en lärprocess för mig. För det är det jag pratar om sen.
Mm.
Att vad gör de som får livet att funka för närvarande, och vad gör de som inte får det att funka? Det är ju hela min metodik. Och prata om det. Så att ni får hemskt gärna höra av er. christer.olsson@cogroup.se, så kommer vi i dialog. Ja. Och du får gärna ringa.
Jag kommer ringa. Jag tar ditt nummer.
Det får du göra.
Ja, lätt. Det kommer jag göra.
Hur kommer du hem? Ja, nu har en ny modell här, Alex. 1.12-modellen här. Och fantastiskt.
Ja, men tack snälla Christer.
Tack själva. Tack för att jag fick vara här. Det var ett jättehärligt samtal. Jag uppskattar jättemycket ert äkta intresse. Det är ju det också. Vi har ju inte träffat så på det sättet. Vi har ju träffat tidigare. Men ni har en unik förmåga också att ge utrymme till era gäster. Det är en konst. Att ge utrymme, det är en konst att skapa en trygghet och en atmosfär som gör att man kan slappna av och få leverera. Så tusen tack för förtroendet. Mm.
Tack snälla.
Stort tack just.
Härligt, tack. Sånt är livet, sånt är livet.